Låt oss börja med att be tillsammans. Tack gode Gud för den här dagen. Tack för att du ger oss ditt ord. Tack för att vi har fått Bibeln att läsa i och ta till oss. Och frälsas av genom att ta till oss det som du har gett. Tack Gud att du sänder din son Jesus till att dö på korset för oss. Så att vi får förlåtelse och nåd. Och får del av allt det goda. Tack för din nåd. Amen. Om jag skulle springa några mil så skulle jag bli rejält svettig. Och om jag då kommer hem och bara byter kläder, så kommer kläderna jag bytt till snart lukta riktigt dåligt igen. Och på samma sätt är det med vårt hjärta. Vad vi gör och hur vi lever våra liv, det kan vi försöka rensa ut väldigt mycket. Men förändras inte vårt hjärta, blir vi inte rena i hjärtat, så kommer snart livet bli smutsigt igen. Men desto renare vi blir här i hjärtat, i vårt inre, desto renare blir också vårt yttre liv. Och det är det jag ska prata om idag. Dagens text är hämtad ifrån Matteus 5:8. Saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud. Salig har vi pratat om ett antal söndagar. Jag hoppas att ni får ännu mer förståelse vad det innebär. Och att ni förstår att ni är saliga om ni har tagit del av Jesus. Och förändras av honom. Jag börjar med att läsa ifrån psalm 106. 1-5. Halleluja. Tacka Herren, ty han är god. Hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som håller fast vid det rätta, som handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Ja, tacka Gud, för han är god. Och hans nåd, den varar i evighet. Och ingen är som han. Salig är du om Herren är din Gud. Salig är att vara lycklig. Ur ett evighetsperspektiv. Om man ser på livet och evigheten tillsammans. Om man då är liksom ur hela perspektivet är lycklig, då är man salig. Det är något du är. Även om du sörjer eller går igenom lidanden. Salig är du, som den här texten, som det står i den här texten, när du håller fast vid det som är rätt och handlar rättfärdigt. Jag fortsätter att läsa ifrån Jesaja 56, 1-2. Så säger Herren: håll fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt. Ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Välsignad är den människa som gör så. Den människoson som håller fast vid det. Den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den. Den som avhåller sin hand från att göra något ont. Vårt motiv till att hålla fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt är att Gud, han kommer snart. Han kommer snart med sin frälsning till oss. Och då kommer du att förstå varför du är salig nu. Även om du går igenom lidande just nu. För den härlighet som kommer att komma, den är så otroligt mycket större än någonting vi kan gå igenom nu. Hur jobbigt den är, så kommer den härlighet som kommer att vara otroligt mycket större. Jag fortsätter att läsa ifrån Jakobsbrevet 1 och 22. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den däremot som blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sina gärningar. Du kan bli salig genom att inte bara bli en lyssnare. Inte bara lyssna på Guds ord eller på den här predikan eller på vilken annan predikan som helst för den delen. Utan att bli en verklig görare. För saligheten, den är kopplad till din relation med Gud. Och den relationen blir äkta när du inte bara lyssnar på honom utan även lever som han önskar. För han vill ha en relation med dig. Han vill att du inte bara hör honom utan att du älskar honom tillbaka så som han har älskat dig. En relation är alltid ett utbyte. Även om du börjar med Gud, så vill han att du tar del i den relationen och visar mer av den kärlek som han har visat till dig, till honom. Det finns alltså mycket att vara salig över, och vi kan alla få del av den saligheten genom vad Jesus har gjort för oss och genom att leva som han önskar och lär. Om vi nu går över det här renhjärtade. Det är de saliga, de renhjärtade. Det är de som är saliga. Ren. Ja, det kan handla om många saker. Om vi tar ett exempel, så hämtar jag ett exempel från Matteus 27 och 59. Josef tog upp kroppen och svepte den i rent linnetyg. Här alltså är rent i rent fysisk bemärkelse. Jesus svepte sitt rent linnetyg. Det var nytvättat antagligen, eller inte helt oanvänt. Rent kan alltså handla om något rent fysiskt, ett rent plagg eller i detta fall ett rent tyg. Rent kan också handla om ceremoniella, religiösa saker. Alltså något som är yttre, men har att göra med hur man förhåller sig till något som är heligt. Jag läser ifrån Matteus 8:1-4. När han gick ner från berget följde mycket folk efter honom. Då kom en spetälsk fram till honom och föll ner för honom och sade: Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sade till honom: Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit till ett vittnesbörd för dem. Spetälska var på denna tid inte bara en hemsk och svår sjukdom som plågade de som led av det, utan det var även någonting som berörde en socialt. Man räknades som oren om man var spetälsk, och man fick inte ta del av samhället, och särskilt inte religiös eller det som hade med Gud att göra, med tabernaklet och templet i centrum. Där fick man inte vara en del som oren. Mannen frågar faktiskt inte först och främst om att bli frisk. Han frågar om att bli hel. Eller han frågar först och främst om att bli ren, inte frisk. Och när Jesus sen säger till honom, gå till prästen, så är det för att han ska fullfölja lagens bruk, Mose lag som judarna levde efter, och bli förklarad ren, som det står i Gamla testamentet. För han ville kanske kunna komma inför Gud i templet, den här mannen. Ren används alltså som en, på den här tiden, för att prata om flera saker. För att betala tre olika saker. Rent fysiskt, något rent ceremoniellt och rent moraliskt. Och nu ska jag fokusera lite mer på det här med moraliskt, eller hur man lever sitt liv. Jag ska läsa en psalm ifrån, eller delar av en psalm ifrån Saltaren. Psalm 51. Det är David som skriver där. Jag läser från vers 8 till 12. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med istopp så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. David, som skrev denna psalm, han ger denna psalm uttryck för sin längtan efter renhet. Och det här är en fråga om renhet från synden och skulden. En synd som han hade gjort och som han ville bli renad ifrån. Vi ser tydligt att fokus inte är på något yttre, vare sig att han vill ha rena kläder eller att han vill bli ren kultiskt eller ceremoniellt för att kunna komma till templet, utan han vill bli ren från synden. Utan det är något djupare, något som berör det innersta. Hans hjärta berör det. Han vill bli ren från synd. Jag hoppar vidare och läser ifrån Lukas 11. Där Jesus pratar om, han pratar om det inre, om renhet. Lukas 11:37. När Jesus hade talat, bjöd en farisé honom hem till sig. Och han gick in och lade sig till bords. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa det till honom, ni fariséer rengör utsidan av bägare och fat, men ditt inre är fullt av girighet och ondska. Ni dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? Ge därför ditt inre som gåva, så blir allting rent för er. Vi ser att Jesu fokus, det ligger på det inre. Det ligger inte på det yttre, på att ha rena händer eller på rena saker. Det ligger inte heller på det här med att ceremoniellt, som fariserna var så fokuserade på, att de skulle vara rena, så att de skulle tvätta händerna när de kom, hade mött andra människor och mött folk som inte var judar, så skulle de tvätta sig för att vara rena. Men Jesus fokuserar inte på det. Han säger att det viktigaste är det inre. Det är det inre som är det viktigaste. För det är det rent. Då blir allting annat rent också. Och ger ni vid vårt inre som gåva, då blir allt rent. För det inre, det är det som avgör det andra. Och renheten, det är frågan om. Det är en renhet till hjärtat. Och hjärtat, det kan betyda många saker. Jag ska försöka förklara lite vad det handlar om, för att vi inte ska tappa någonting när vi pratar om, när vi läser om det här. Det är renhjärtade, att det är de som är de saliga. I Johannes 16, både vers 6 och 22, ska jag läsa lite kort. Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Jesus pratar här till lärjungarna om sin bortgång. Och sen lite senare i kapitlet, på vers 22, så säger han: Nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen, och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen ska ta glädjen ifrån er. Han pratar om sin, när de kommer få se honom igen, när han har uppstått. Alltså, hjärtat kan både sörja och glädja sig. Och det har vi oftast i svensk kultur, att vi tänker att hjärtat, det handlar mycket om känslor. Och det gör det i Bibeln också. Det handlar om våra känslor, vad vi känner i vårt inre. Men i Bibeln så är hjärtat inte bara kopplat till våra känslor och vår känslovärld. I Matteus 9 och 4 ska jag läsa en kort vers. Jesus såg deras tankar och sade: varför tänker ni så ont i era hjärtan? Alltså, hjärtat är också det som man på något sätt betraktar som där tankarna är. Det är våra tankar. I svensk kontext så pratar man oftast hjärtat som bara känslor, och det är känslosamt. Men i den här kontexten, i judisk kontext, och på den här tiden, så var hjärtat centrum för vårt inre. Både det fysiska livet, men också det psykiska livet. Med tankar, känslor, vilja. Och hjärtat, det är också platsen för Gud. Där Gud kommer in och berör. I Matteus 13 och 19. Det står om liknelsen om sådden. Så förklarar Jesus så här: när någon hör budskapet om riket, men inte förstår det, kommer den onde rycka bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Alltså, Guds ord, det evangelium vi förhoppningsvis allihopa kommit till tro på, det sås i vårt hjärta, och det är där det växer. I vårt hjärta blir det sått. Och i Bibeln så finns det aldrig en motsägelse mellan hjärna och hjärta. Inte heller mellan förstånd och känslor, utan de är oftast mer ett. Och så behöver vi också som kristna tänka. Det ska inte vara en motsättning mellan våra känslor och våra tankar. Utan det finns allt det är i vårt inre, i vårt hjärta. I Romarbrevet så läser vi mer om hur Gud verkar på vårt hjärta och i vårt hjärta. I Romarbrevet 10. I vers 8. Vad säger den då? Ordet är det nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Först och främst så är ordet, det kommer in i hjärtat. Och det är här i vårt inre det verkar. Och sen så kan vi också tro med hjärtat. Och få en rättfärdighet. Sen så talas det också om munnens bekännelse. Och att det är som ger frälsning. Vi ser alltså hjärtat som det inre. Som ger en rättfärdighet. Och munnen som bekänner, det är det yttre. Och det är det som ger frälsning. Vi ser alltså att rättfärdigheten syns inte alltid. Det är något inre. Men det kommer av hjärtat. Precis som det vi har i hjärtat, det är det som kommer ur munnen. Så kommer den rättfärdighet vi har och har fått genom Jesus, det kommer också ge en frälsning sen i det yttre. Och det är det vi ser fram emot som kristna. Vi har en frälsning som kommer tack vare det vi har fått ifrån Jesus. Och hjärtat, vårt hjärta är också den plats där Gud kommer och tar sin boning i oss. I Galaterbrevet står det om det. I Galaterbrevet 4:7-7. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud i våra hjärtan Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Alltså hjärtat är platsen där Gud sänder sin heliga ande och verkar i oss. Gud har sänt och utgjutit sin heliga ande över oss som tror. Och vi har fått bli söner. Och är vi söner till Gud så kommer vi också få ärva. Och det är det som vår salighet bygger på. Allt det som kommer tack vare vad Gud har gjort. Hjärtat är alltså en källa till så mycket av det liv vi har. I Ordspråksboken så pratar författaren om hjärtat som en källa till livet. I 4:20-23 så läser vi om det. Min son, tag vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Och bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty det är liv för var och en som finner dem. Och en läkedom för hela hans kropp. Framför allt som skall bevaras. Må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Hjärtat är ett sak man både kan ta in och lägga saker på. Du kan lägga det Guds ord på ditt hjärta. Och det kommer verka i dig. Om du bevarar det hjärtat. Men hjärtat är också det som på något sätt livet utgår ifrån. Det är där du har din vilja och din längtan som formar hur du lever ditt liv. Hjärtat är alltså ett centrum för ditt fysiska liv. Det är det som pumpar runt allt blod i din kropp och håller dig vid liv. Men det är också på något sätt en källa och ett centrum för dina tankar och resten av ditt liv. Ditt psykiska liv. Som en bild för att hela livet utgår från hjärtat. Både det fysiska och det själsliga. Och vad du har för tankar i ditt hjärta. Det kommer påverka ditt liv. Och Jesus pratar och försöker förklara det här flera gånger. Bland annat gör han det i Matteus 15. I vers 17 så står det så här: förstår ni inte att allt som går in i munnen går ner i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen, det kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelse. Sådant orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna, det gör inte människan oren. Alltså, från hjärtat kan det komma både gott och ont. Och vad munnen talar och vad händerna gör, det bygger på vad vi har i hjärtat. Det är därför Jesus på ett annat ställe säger att ni ska bedöma folk utifrån frukten, utifrån vad folk gör och deras handlingar. För att handlingen är ett uttryck på vad som finns i hjärtat. Och man blir inte oren i vad man äter. Man blir oren genom vad man gör. För det på något sätt ger uttryck för vad man har i sitt hjärtas djup. Och målet. Målet med att lyssna på Guds ord och ta till sig det. Jesus har ju ett uttryck för det. Vad är det som är det viktigaste vi ska ta till oss? Han fick frågan. Och vi läser om det i Matteus 22, 36. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han, alltså Jesus, svarade: du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Alltså att älska Gud av hela sitt hjärta. Det är det främsta budet. Det är målet. Det är det vi försöker göra och nå upp till som kristna. Att älska Gud av hela vårt hjärta. Att älska Gud av våra känslor. Av våra tankar. Av hela vårt inre. Av vår vilja. Och när Paulus senare i ett brev till en av sina medarbetare skriver om det här med hjärtat, så säger han så här i första Timoteusbrevet 1:5: vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och en uppriktig tro. Alltså förmaningen som han skrev till och som han uppmanade den här Timoteus som det var att ge ut, den syftar till någonting. Och den syftar till kärlek av ett rent hjärta. Kärlek är på något sätt det vi är kallade att ge ut. Och det vi är kallade att ha i vår relation till Gud och till varandra. Och den kärleken, den ska vara ett rent hjärta. Inte bara som att vi ser ut som vi älskar varandra, utan att i vårt inre så har vi rena motiv. Att vara renhjärtad, det handlar framförallt inte om vad vi gör, utan det handlar om vad som finns bakom vad vi gör. Vilket hjärta vi har som ligger bakom våra handlingar. Det är att vara renhjärtad. Att ha rena motiv. Att det som finns bakom är rent och gott. Vilka är det då som får komma nära Gud? som får komma nära honom? Detta var en ständig fråga och är ständigt en fråga. Vilka får komma nära Gud? Och i typ alla religioner så pratar man om det. Vem får komma nära Gud? Hur kommer man nära Gud? Hur blir man frälst? Och Bibeln har svar på det. I psalm 24, 3-6 så står det så här. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsnings Gud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte, det är Jakobs barn, Sela. Alltså, den som får komma in till Gud, komma honom nära, det är den som har ett rent hjärta. Och även att man ser konsekvensen av ett rent hjärta i hans liv. Att han har rena händer. Att det man gör är rent. Vi kan få komma inför Gud om vi har rena hjärtan. Och det kan vi få tack vare vad Jesus har gjort. Tack vare att vi kan få den heliga ande som bor i våra hjärtan. Jag fortsätter att läsa ifrån Petrus, första Petrusbrevet 1:22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en oförgänglig säd, utan genom en oförgänglig säd, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning. Då ni nu har smakat att Herren är god. Alltså, vi har fått renade själar. Vi har renat våra själar. Och vi har fått börjat älska sanningen och lyda sanningen som kristna. Och vi är kallade att älska varandra. Och göra det uthålligt av ett rent hjärta. Och vi är födda på nytt. Vi är frälsta. För Gud har gjort, han har utgjutit sitt ord över oss. Jesus. Och det ord om frälsning. Och han har lagt det i våra hjärtan. Och det kommer inte förgå. Det Gud har gjort, det kommer inte förstöras. Även om allting annat förstörs och går förlorat, så kommer det Gud har gett oss inte gå sönder. Och anledningen till att vi har detta hopp, att vi vet att vi har något som aldrig kommer gå förlorat, det är det som motiverar oss till att lägga bort allt det som orenar vårt inre. Av falskhet, av hyckleri, av avund och förtal. Vi kan lägga bort allt det och istället längta efter det Gud vill ge, som här talas om en andlig mjölk. Vi kan få del av det Gud vill. Vi kan få del av hans ord. Och det kommer förändra oss. Det kommer göra att vi växer och mognar som kristna. För vi har smakat att Gud är god. Och låt oss då fortsätta och söka och längta efter honom. För han är god. Ett rent hjärta har ett hopp. Hopp om något mer. I Hebreerbrevet så står det om detta hopp som man kan ha. Och varför vi kan ha det. I 10 och 21 läser jag så här. Vi har en stor överstepräst över Guds hus. Alltså Jesus Kristus är det frågan om här. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftena är trofast. Gud har renat vårt hjärta. Och vi som har tagit del av dopet har också blivit döpta som ett bevis på det som Gud har gjort i vårt hjärta. Och vi kan gå fram till Gud, närma oss Gud utan att frukta. För Jesus och Gud har gett oss löften som vi kan stå på. Jesus har dött för våra synder. För att vi ska kunna komma till Gud. Och det är vårt hopp. Att vi kan gå framåt. Vi går framåt och vi vet att vi en dag kommer att få möta Jesus. För han kommer tillbaka. Och det är vårt hopp. Att Jesus snart kommer. Han kommer igen. Och vi kommer få möta honom. Den sista tiden har många gånger varit ett samtalsämne. Och vi lever i den sista tiden. Hur snart Jesus kommer. Rent hur många timmar eller dagar eller år det dröjer. Det vet vi inte. Men vi lever i den sista tiden. Och han kommer snart. Sen så är Guds snart inte lika snart som vi människor snart alltid. Och det är ju jobbigt. Men han kommer snart. Det talas i evangelierna, i alla evangelierna, om den yttersta tiden. Och i Lukas evangeliet 21 så läser jag så här i vers 25. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folk gripas av ångest och stå rådlösa. Vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck. I väntan på det som kommer över världen. Till himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med makt och härlighet. Men när detta börjar ske så räta på er. Och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. När vi ser lidanden i världen, och när vi ser att det blir jobbigare, svårare, när det blir mer jordbävningar, mer hungersnöd, mer lidanden, så låt oss räta på oss. Inte för att vi inte har medlidande med de som lider. Utan för att vi vet att Jesus kommer snart. Frälsningen och slutet på ondskan, lidandet, det kommer snart. Och det kommer bara närmare. Och det är vår glädje. Det är därför som de renhjärtade är saliga. För att Jesus kommer snart. Och då ska vi få se honom sådan han är. Då ska vi få se Gud. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Och att se Gud, det är så stort att det kommer förändra oss. I första Johannesbrevet så skriver Johannes om det. I vers kapitel 3 och vers 1 i första Johannesbrevet så säger Johannes, skriver Johannes så här: se vilken kärlek Fadern har älskat, skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är Guds barn. Och vad vi är och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom rena sig liksom han är ren. Alltså, när vi får se Gud, se Jesus, så kommer vi förändras och bli lika honom. Det är inte bara att vi ser Jesus och sen så fortsätter livet som det alltid har gjort, utan hela världen kommer förändras. Men i detta fall så kommer vi förändras. När vi får se Jesus som han är, så kommer vi bli lika honom. På ett helt annat sätt än vi kan bli lika honom här och nu. Jag fortsätter att läsa om samma sak ifrån Kolosserbrevet 3 och 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då också ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Det liv jag lever nu, det är bara en försmak. Och det är många gånger en tung försmak. Det är beskt och många gånger jobbigt. Men när Jesus kommer, då kommer vi att träda fram i härlighet. Och det Gud vill göra i oss, det kommer att bli förverkligat. Det kommer att bli verklighet i oss och i våra människor, i vår person. Vi kommer att bli förhärligade tillsammans med Jesus. Vad det innebär, det vet vi faktiskt inte ännu. Men att det är bra, det kan vi förstå. För vi kommer att bli lika Jesus. Så låt oss söka det som är där ovan, det som finns där uppe hos Gud. För det är vårt verkliga liv. Det kommer. Och därför är det så mycket viktigare att vi fokuserar på det som finns uppe hos honom. Jag tar också ett stycke från Kärlekens lov som pratar om detta. I första Korinthierbrevet 13. 13 och 8. Kärleken upphör aldrig, men profetierna ska upphöra och tungomålstalandet ska tystna. Kunskapen ska förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, då ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu jag förstår jag till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit känd fullkomligt. Vi ska alltså få se Guds ansikte. Ansikte mot ansikte ska vi få se Gud. Och vi ska få känna fullkomligt. Vad det innebär, det har vi svårt att förstå. För att det är så härligt och underbart det som kommer. Det vi har nu är en försmak av det otroligt härliga som kommer. Och det är det som gör att vi kan vara saliga. Det är det som säger att saliga det renhjärtade, för det kommer få se Gud. att få se Gud. Vi kommer få se det härligaste som finns. Och den härligheten kommer förändra oss. Nu så vill jag läsa från Uppenbarelseboken tillsammans med er. Uppenbarelseboken 21. För att vi ska förstå en del och försöka greppa vad det innebär, det vi väntar på. 21:1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Alltså Gud kommer bo hos oss. Och han ska vara hos oss. I 22 och 23. Något tempel såg jag inte i staden. Det här är en Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från någon sol eller måne. Till Guds härlighet lyser upp det. Och dess ljus är lammet. Alltså vi behöver inget tempel att komma till. Det kommer inte finnas en kyrka i himlen. För Gud, Jesus, Gud och Fadern och Jesus kommer vara vårt tempel. Vi kommer få möta Gud där. Utan att behöva gå till en lokal för att samlas. För Gud själv kommer finnas där. Och det kommer inte behöva ha en sol. Eller måne eller något annat som lyser upp. För Guds härlighet kommer lysa upp allt. Jesus som är det ljuset kommer lysa upp oss. Och i vers 27: aldrig någonsin ska något orent komma in i den, och inte heller någon hand som handlar skändligt eller lögnaktigt, utan endast det som är skrivna i lammet, i livets bok som tillhör lammet. Det kommer inte finnas något orent i himlen. Och tack vare att Gud har renat oss och fortsätter att rena oss, så kan vi få komma del och bli del av det helt rena tillvaron. Och jag tror inte det kommer finnas papperskorgar i himlen heller. Det kommer vara rent. Det kommer inte vara något skräp eller någonting. Det talas om rent guld. Om renhet. Om och om igen när Bibeln försöker förklara himlen, så talas det om att allting är rent. Och i uppen, och sen i kapitel 22 och vers 3 så läser jag igen: och ingen förbannelse ska finnas mer. Gud och lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå på deras pannor. Någon natt ska det inte mer finnas. De behöver inte någon lampas sken eller solens ljus, till Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Och han sa det till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Det finns alltså ingen förbannelse med. Och vi kommer få tjäna Gud och se hans ansikte. Och Gud, han kommer få lysa över och lysa upp hela vår tillvaro. De här orden är trovärdiga och sanna. Och det kommer snart att ske. Därför, du som är renhjärtad, du är salig. För att du kommer att få se Gud. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för att du renar oss. Hjälp oss att leva rent. Hjälp oss att rena våra hjärtan. Herre, tack för att vi kan få leva rent i din kraft. Tack för att du renar oss och förlåter oss från våra synder. Kom rena oss idag från våra orena motiv, från hyckleri och lögner och avund och förtal. Även om det bara är tankar, Herre, eller bara är tankar i våra hjärtan, så ber jag att du kommer och renar oss från det som är orent i våra hjärtan. Tack, Herre, för att vi kan vara saliga när vi är renhjärtade. För att vi kommer få se Gud. Vi kommer få se ditt ansikte, Jesus. Vi kommer få se Fadern sådan han är. Tack. Kom idag och hjälp oss att se den glädje som finns i vad du har förberett för oss. I vad du har berett för oss. Och hjälp oss att inte tappa det fokuset. Hjälp oss att bli både hörare som hör ditt ord och görare som lever ut det. Hjälp oss att bevara ditt ord i vårt hjärta. Och låt din heliga ande och ditt levande ord förändra oss och förvandla oss inifrån och ut. Tvätta oss rena. Tack för att du kommer snart. Tack för att du är vårt hopp och vår glädje. Tack för att du kommer snart, Herre. Vi ser fram emot den dagen då du kommer. Amen.